Hej och välkomna till Neopodden, en podd om det nyfödda barnet och dess utmaningar. Jag som sitter bakom mikrofonen heter Sara Dinwiddie och är kommunikatör här på Astrid Lindgrens barnsjukhus och neonatalvården. Vid min sida har jag min neokollega Sofie. Välkommen Sofie.
Tack så mycket.
Du är biträdande universitetssjuksköterska inom amning och nutrition.
Stämmer.
Ja.
Lång och komplicerad titel.
Ja, det finns fler spännande titlar du har. Men vi börjar där. Vad innebär det? Vad gör man om dagarna när man är biträdande universitetssjuksköterska inom amning och nutrition?
Jag skulle väl säga kortfattat att det handlar om att jag jobbar 20% med vårdutveckling som har med amning och nutrition att göra. Där jag är ansvarig för PM, utbildning, tar in föreläsare, ser till att nya rön kommer in i verksamheten. Och sen så som en av de här andra titlarna så har jag 30% till som laktationskonsult.
Ja, och det är den här fantastiska bokstavskombinationen som jag alltid svänger till.
Exakt. Jag är IBCLC-certifierad. Så att jag är internationellt certifierad amningsvägledare eller laktationskonsult då.
Mm.
För professionella laktationskonsult och för gemene man så är det lättare att förstå amningsvägledare.
Det är mycket lättare att förstå. Perfekt. Mm. Du, det känns otroligt tryggt att ha dig vid min sida just idag. Vi kommer veta varför. Jag vet också att du var riktigt taggad på det här avsnittet.
Mm. Det här känns jättekul.
Ja, vi ska ju dyka ner i ett ämne som du tycker är jätteintressant. Jag med, ska jag känna. Amning och jämställdhet.
Så himla kul.
Ja, det känns spännande. Men vi är ju inte heller ensamma i det här rummet, utan vi har ju faktiskt en gäst med oss. Och det är ingen mindre än Mats Berggren. Du har ju fått sitta tyst här ett litet tag. Välkommen, ja, Mats.
Tack så mycket, det är bra.
Jag presenterar dig som jämställdhetsarbetare.
Mm.
Kan du berätta lite mer om vad du gör?
Ja, men det är en ganska passande titel tror jag, för att jag har föreläser och utbildar i jämställdhetsfrågor. Senaste åren har jag jobbat internationellt med ett SIDA-projekt inom organisationen MEN där jag har varit anställd sedan 2013. Och då har jag jobbat med ett jämställdhetsprojekt i Östeuropa som handlade om att engagera fler män kring faderskap och barns födelse, barns uppväxt och uppfostran och så. Ett svårt projekt. Vi jobbade i Belarus och ja, nej, men det var svåra frågor att jobba med. Men det var tillsammans med en kvinnorättsorganisation som var med och rekryterade män, hjälpte oss att rekrytera män som vi i sin tur skulle jobba med andra män, så att jag var handledare och utbildare för dem där, projektledare. Så det var lite jättespännande. Och sen har jag också jobbat 25 år med att med jämställdhetsfrågor kring också att engagera män i jämställdhet och framförallt i föräldraskap.
Otroligt spännande och väldigt viktigt, tänker jag. Verkligen.
Ja, det tycker jag då självklart. Som har engagerat mig i det tycker jag att det är viktigt. Dels för att jag är man själv, men också för att jämställdhetsfrågor är ju så att har engagerat kvinnor mycket och liksom kvinnor som har kämpat i det, och vi män har liksom inte gjort så mycket. Det krävs mer män som jobbar med jämställdhet helt enkelt, tänker jag.
Mm.
Och då känner jag att jag har ett ansvar som man att också se till så att det möjliggörs på några sätt, något sätt.
Mm. Mm. Och vi kommer ju dyka ner än mer i liksom vad vi alla kan göra framåt i vårt samtal. Men Mats, du var nyligen iväg med Kristin Svensson som är liksom i stort sett en guru inom amning. För de som inte vet vem Kristin är, så är hon universitetsbarnmorska och amningsspecialist som forskat massor inom området. Hur var det att hänga med Kristin?
Hur var det? Ja, fantastiskt. Det var inte första gången vi föreläste i Skövde för en massa år sedan. Men nu fick vi ett uppdrag där vi båda två blev tillfrågade att göra det här tillsammans. Så att åka ner i Region Jönköping och inför hela vårdkedjan just samtal och föreläsa kring amning och jämställdhet. Eller hur man engagerar med föräldern på ett bättre sätt. Och då var Kristins del förstås då att prata kring den konkreta amningen, medan jag då skulle prata kring hur man kan engagera med föräldrarna eller hur ett jämställdhet perspektiv se på amning. Så det var jättefint och jag lärde mig otroligt mycket av henne, vilket jag alltid gör.
Mm.
Och lyssna på en professionell sådär som gör mig, också mig, att jag får vara ödmjuk inför det jag säger, det jag ska prata om och det jag ska, min teori liksom kring hur det här skulle kunna vara, ha har jag väldigt stor respekt för professionen som då står i vardagen och jobbar med det här praktiskt. Då. Mm. Och där är hon en bra vägledare till mig. Bland annat hon.
Mm. Hörrni, vi ska dra igång och dyka ner i det här spännande ämnet. Innan vi gör det så tänker jag att vi kanske ska slänga ut en brasklapp. För att vi kommer ju framförallt idag prata utifrån perspektivet att det är män som är stödföräldern. Jag tänker att det är viktigt att nämna ändå. Det finns ju massa olika familjekonstellationer. Inget bättre eller sämre än det ena eller det andra. Och det kan vara olika personer som då är antingen stöd eller medförälder. Men vi kommer ju dyka ner i det här perspektivet och foka mycket då på förväntningar och stereotyper som finns då just kring män och kvinnors föräldraskap. Jag tänker att det är viktigt att vi bara har det sagt.
Mm, bra.
Jättebra.
Då så, då kör vi helt enkelt. Och jag tänker att jag bara kastar ut den första frågan som är, kan amning vara jämställd?
Alltså då är jag där igen då, som man, och teoretiserar kring de här frågorna. Men det är klart att jag, alltså som jag ser det och har sett genom åren, så är ju jämställt föräldraskapsstöd alltså en väldigt stor bit kring liksom hela vårdkedjans arbete. Från att man blir gravid till att barnet är liksom flera år och börjar skola och sådär, så är det ju ett föräldraskapsstöd som måste finnas och som behöver bli bättre jämställt, känner jag. Och då är amningsdelen en relativt begränsad period kring den här stora perioden. Men om man ska se på ett jämställt föräldraskapsstöd i stort, så är ju amningsperioden viktig utifrån att det är här det börjar. Det är här vi blir föräldrar. Barnet är fött, det ska liksom, här ska det börja. Så att jag känner att det är jättestor del. Och om man ska prata jämställdhet så kanske det är ju ett... Jämställdhet är ju ett vuxenperspektiv också. Det är man och kvinna det handlar om. Ja, faktiskt, om man tar jämställdhet så är det att män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Samma förutsättningar. Alltså amningen är ju någonting biologiskt. Det är bara en som kan bli gravid utav de här paren. Och det är en som kan föda barnet och en som kan amma. Så att om man pratar ur ett jämställdhetsperspektiv så blir det ju orättvist redan där då.
Mm.
Så att amningen, ja, det är en bra fråga. Vad tänker du, Sofie, som jobbar?
Men jag tänker precis som du. Samtidigt som jag är så här att jag tycker att situationen kring det nyfödda barnet inte kanske är jämställt åt andra hållet alla gånger. Jag jobbar ju inom neonatalverksamheten med för tidigt födda barn och har ju liksom med föräldern och pappan närvarande från start. Där pappa fyller en jättestor roll i början och det är mycket sondmatning som båda föräldrarna kan dela på. Som sen går över till en amning i slutet på vårdtiden som det bara är den förlösande som faktiskt kan göra i det här läget. Och det kan bli ganska orättvist åt andra hållet, kan jag tycka. För att det blir så här, man pratar bara om själva ätandet. Men man förväntar sig att pappan ska, precis som du säger, han ska stötta mamman. Han ska fixa allt runt omkring. Det är han som behöver se till att allting håller ihop. Så att ibland kan jag tycka så här att man behöver diskutera åt båda hållen. För att lyfta att det är så att båda funktionerna är så otroligt viktiga för att amningen ska fungera. Men man har olika typer av roller för att det ska hålla ihop överhuvudtaget. Att mamman behöver, jag satt och gav amningsrådgivning igår och det var liksom så här att jo, men du behöver foka på att bara få sitta med ditt barn och sen så får pappa sköta resten. Att jämställdheten blir liksom i min värld att dela upp det på det sättet att för att amningen ska fungera så behövs det att man är ett socialt nätverk och partnern är så otroligt viktig. Och det vet vi utifrån forskning också att har man en partner som stöttar, då har man en längre amning. Man har en mer fungerande amning, den ammar ofta längre än 6 månader. Barnet ammar i högre grad helt istället för delvis. Så vi vet ju allt det här. Mm. Ändå blir fokuset hela tiden på ätandet hos barnet. Och det kan jag tycka blir ibland kanske inte riktigt rätt fokus.
Nej.
Mm.
Nej, jag håller med. Jag tänker också på min egen erfarenhet kring att jobba i de här frågorna och att vara man och vara en icke-ammande förälder själv. Jag har 4 barn. När jag började jobba med de här frågorna, kan vi säga slutet på 90, början på 2000-talet, drog jag igång ett projekt inom Stockholms läns landsting, som det hette på den tiden, i sydöstra sjukvårdsområdet. Vi startade pappagruppsverksamhet där vi då där jag hade längtat efter en verksamhet där liksom män skulle bli inspirerade till att vara mer med sina barn. Det var en annan tid lite grann då, slutet på 90-talet, än vad det är idag. Männen saknades i vårdkedjan. Vårdkedjan nådde inte män. Män ville inte bli nådda på något sätt, kände sig som heller. Vi höll oss undan. Liksom, så att man kan inte skylla på personalen var dåliga, utan det var ju faktiskt ett... Män dåliga på att söka vård överhuvudtaget. Och just liksom, vårdkedjan fanns där också som en... Men då var det i 2004-2005, för första gången jag hörde det här med att amningssiffrorna sjönk och att man skyllde lite grann det, om jag får uttrycka mig så, på jämställdhet och på mäns engagemang, att det skulle vara liksom ett hot, att det som gör det att män är mer föräldralediga, föräldrar ska vara mer jämställda, och då liksom var amningen där. Och då kände jag så här att det var ju jobbigt att höra för mig som jobbade då med jämställdhetsfrågor och jobbade också med att engagera fler män. Och jag har alltid sett mig själv att göra det utifrån från ett barnperspektiv. Och när jag hörde det här så kände jag att det var jobbigt att höra. Och mitt engagemang, alltså mina grundvärderingar, skulle liksom bli ifrågasatta. Om jag tänkte mig att jag skulle engagera fler män kring barns liv och att det engagemanget skulle krocka till exempel med barns rättigheter att bli ammade, då kände jag så här att det var jobbigt. Men samtidigt så hörde jag också män i våra grupper, pappor i våra grupper, som uttryckte liksom en längtan över att få vara med mera. De kände sig utanför första perioden. I någon grupp så var det ganska vanligt att män ställde sig: Mats, när tror du att man kan... När tror du att jag kan börja mata? När tror du att vi kan börja pumpa ur? När kan vi köra flaskmatning? Och så här. Och barnen var 2 veckor gamla. Jag hade också vid den här tiden ett samtal med en pappa som låg i skilsmässa. Jag blev ombedd att ha ett samtal, eller tillfrågad om jag ville ha ett samtal med den pappan. För han hade gått i grupp hos mig och han hade efterfrågat mig. Och då hade vi ett samtal, han och jag. Eller vi hade flera samtal. Men i det första samtalet så sa han att han krävde att hans barn nu, som var 6 månader gammalt, skulle bo hos honom varannan vecka, trots att det helammades. Och de var väldigt osams, de här föräldrarna, förstås, då de skulle skiljas. Så att de kunde inte kommunicera på ett bra sätt. Och hans sätt liksom var att se efter sina rättigheter då, som pappa och sådär. Och i båda de här fallen, grupperna som frågade efter pumpning och matning och flaskor, och den här pappan som frågade, vi krävde att hans barn skulle bo hos honom trots att det hela hamnade, så frågade jag faktiskt, så här, varför då? För vem skulle då? Och då kom man in i det här liksom vuxenperspektivet, att vi som vuxna ser det som, det här är viktigt för oss, det här. Och så glömde man liksom prata om det här nya barnet som hade kommit, vad det har för behov och rättigheter och så. Och då kände jag så här, det här saknades i kunskap. Alltså, för de här killarna var ju inte elaka, utan de var ju fantastiskt goda och fina och ville väl och ville vara så bra nära som möjligt och ville vara så bra. De hade gått och längtat i minst 9 månader. Och så helt plötsligt så kände de sig utanför. Jag tänkte så här, varför då? Alltså, och då kom jag i kontakt med en av de här fantastiska utbildade, som du, den här bokstavskombinationen som du sa, internationella för amningsinformatörer, Elisabeth Hjärtmyr hette hon, och hon, så frågade henne, kan inte du och jag ut och föreläsa? Jag vill att personal ska liksom få ta del av båda de här perspektiven, dels få en amningsutbildning förstås som du ger, och sen att jag skulle kunna komplettera med hur man kan tänka kring medföräldern eller partnern då. Och det som du som sa i början då, att det är oftast är det män som är den icke-ammande föräldern. Det är inte alltid så. Men jag ser också att det är också typiskt män att hamna i det här utanförskapet. Att liksom vara den personen som dels håller sig undan, men också kommer i skymundan lite grann då, kring den här amningsperioden.
Mm. Och det finns så mycket de kan göra.
Ja,
som är så otroligt viktigt.
Ja, precis.
För anknytning för barnet och bondingen, precis, för föräldern. Det finns så mycket. Så förlåt, nu har jag berättat det.
Nej, absolut inte. Och det är den diskussionen vi hade i de här grupperna då. Varför titta på det man inte kan göra när man ska titta på det man kan göra? Stånga sig i huvudet och säga, jag kan, alltså, varför är det viktigt? Och så brukar jag bara så här raljera, så här, 4-barnspappan med facit i hand, så här, du kommer att få mata så mycket barn. Liksom, så. Mm. herregud, du kommer att säga så här, kan inte ungen äta själv snart? Mm, liksom. Är det för fel på honom? Mm. Liksom. Du vet, så.
Ja, jag är helt med dig. Så att förälder jag till ett barn, men fast, är helt med dig.
Fast det kan man ju inte heller liksom säga när man har förstagångsföräldrar som har ett nyfött barn på 3 veckor. Man längtar efter att få, få ta hand om det. Så att,
Men där tyckte jag det var så fint, för jag hörde ju dig föreläsa på Nordiska amningsveckan. Mm. Och just det här, vad kan en pappa göra? Alltså så här, i sin barnsituation. Och så hade du en ruta där det var uppskrivet så här, jo, men mata i framtiden, man kan trösta, man kan bada, man kan sitta nära. Och det enda du tog bort var just amning. Det var det, det kan en pappa inte göra. Mm. Men han kan göra allt av det här andra, som är jätteviktigt och jätteviktigt för
lika
barnet.
Viktigt, så att säga.
Och lika viktigt, om inte ännu viktigare, för att det är en så mycket större del som sträcker sig under en längre period.
Mm.
För det är ju just så, vi rekommenderar ju enligt WHO att hela amma i 6 månader. Att man inte, det är ju vår rekommendation som vi går efter. Det handlar om 6 månader av ett helt liv. Precis som du säger, jag brukar också använda det som argument. Du kommer få mata så otroligt mycket. Var den som är huvudpersonen när ni ska börja introducera mat. Var då den som är liksom så här, får vara så här, vet du, nu är det här min grej liksom, och så får vi jobba tillsammans. Men de här första 6 månaderna så är det ju så otroligt mycket tid som spenderas kroppsnära. Våra bebisar, alla bebisar, oavsett om de är födda för tidigt eller inte, men just våra bebisar på 9 år har jättebehov av närhet.
Ja, visst.
Och där är ju medföräldern så otroligt viktig och fyller en sån fantastiskt stor funktion. Och det är i hud mot hud-tiden som barnets hjärna kan mogna under sömnen. Det är där kroppen kan få akklimatisera sig så att cirkulationen lägger sig på plats och barnet får en lugnare puls, en bättre andning. Och det behövs inte vara den förlösande kvinnan som gör det, utan här är ju pappan enormt viktig och fyller en jättestor funktion.
Mm.
Så det finns otroligt mycket som vi som vårdpersonal, jag tycker att det är bra att du lyfter det perspektivet, för att jag tror att vi brister väldigt mycket i det att uppmärksamma papparollen i det och hur viktig den personen är. Jag diskuterade med Sara igår när vi tjuvpratade lite, just så här att just hos oss så får de ju sondmatning alla barn, mer eller mindre, och det är ett ansvar som pappan axlar ganska snabbt och har koll på, och mamman får vila däremellan och så får hon sitta den tid som barnet visar aktivt att den vill vara nära och liknande. Sen behöver mamma pumpa och vila, och så ju längre tiden går så tar man liksom ifrån den rollen från pappan.
Mm.
För att det går över till amning.
Just det.
Och helt plötsligt så är det så att, men jag har ju ägt det här och jag har fått varit den här jätteviktiga personen som har fått gett maten. Och nu är jag inte det längre.
Mm.
Och då måste man ju jobba med det perspektivet. Så i vår hemsjukvård så får de ju jobba ganska mycket med den peppen också. Att tänka sig, men tänk att du har gjort allt det här fina. Nu är vi på en annan del av resan. Att det är viktigt att se att det finns så otroligt mycket man kan göra. Och inte bara fokuset på att det faktiskt är ammandet. För ammandet är ju precis som du sa tidigare, men också Kristin Svensson, Elisabeth Hjärtmyren, alltså jag kan name droppa hur många som helst, är ju, alltså så här, det sker ju någonting så otroligt väsentligt, har man ju sett, när barnet ammar på bröstet. Inte bara att barnet får bröstmjölken. Man har ju sett att det är faktorer som kommer över mycket bättre och skapar bättre förutsättningar för immunförsvar och oligosaccharider och allt möjligt annat, och själva salivutbytet. Jag kan prata hur länge som helst om. Men att det är så viktigt att barnet är på bröstet och ammar, att det ger så mycket långtidseffekter för barnet som i framtiden kommer skapa så otroligt mycket bättre förutsättningar för barnet.
Mm.
Att än en gång försöka lyfta den biten, för det kanske är lättare att förstå att varför det är viktigt för barnet, att inte bara fokusera på pappan och vad man kan göra där, utan också förklara varför är det här så himla viktigt.
Mm. Precis. Ja, jag förstår. Alltså, det är fantastiskt ni på NEO. Jag tänker ofta på er. Att det är ofta många gånger där som båda föräldrarna får en mycket tydligare roll än kanske annars.
Mm.
Det är synd att barnet har fötts för tidigt, eller om det har hänt någonting som gör att det har just hamnat på NEO av olika anledningar, förstår jag. Men att också att det är en, att det ska krävas sånt för att det ska ändå bli att båda föräldrarna är med.
Känner sig delaktiga.
Ja, verkligen.
Ja, men jag håller helt med.
Och när den här pappan då från att ha lite koll på sondmatningen till att det går över till amningen, känner att, jag tänker så här också, men det handlar inte om dig just nu.
Nej.
Det handlar inte om dig just nu. Och det tänker jag att det måste man få bättre förberedelse kring och en bättre kunskap kring. Och det finns ju faktiskt evidens idag om medföräldern får en bättre amningsinformation. Mm. Och kunskap om amning, så främjas amningen. Det vet
man
vi idag.
Kan. Oh ja, verkligen. Både svenska och nationella studier, ja. Absolut.
Och då tänker jag så att, och då kommer vi in då på amning och jämställdhet som är grundfrågan. Och då tänker jag att nej, men det kanske inte hör ihop just under den här perioden. Man kan kanske inte säga att det hör ihop just nu.
Nej.
Om man ska se det, även om man gör olika saker istället. Men just själva amningen är ju faktiskt ingenting som vi män, om man ska vara krass nu då, nu ska jag vara lite krass här. Att det kanske inte är någonting som vi överhuvudtaget ska tänka och prata om själva. Utan det här ska vi se som någonting som är naturligt och bra för mitt barn, om det fungerar. Och det är barns och kvinnors rättighet att amma, om det fungerar.
Exakt, nej, jag är helt med dig.
Så det ska vi stödja utifrån att vi vill vårt barns bästa. Däremot ska vi inte behöva känna oss utanför. Så att det måste finnas en ingång till den här beteendet och attityden att tänka så. Som gör att vi liksom står stadiga ändå kring att nej, men nu gör hon det och så gör jag det här.
Mm.
Och sen gör jag det och hon det där.
Mm.
Så att det sker liksom olika saker kring ett barn, så att vi har olika uppgifter. Det är en som blir gravid, en som föder och också en som ammar.
Mm.
Och att det råkar vara samma person, det gör ju inte att den andra inte har någonting att göra. Liksom, utan,
eller är mindre viktigt eller mindre för barnet. Viktig.
Ja, precis.
Nej, men jag är helt tack. Med dig.
Mm.
Och jag tycker att det är fantastiskt att vi ändå är någonstans på väg. Det finns pappagrupper, det är pappasamtal nu insatt på BVC. Är fast att man gör depressionsskattningar på papper också. Alltså så här, det är jätteviktigt att man tänker på hela familjen. Mm. Så jag är helt med dig.
Mm.
Det är... Men jag önskar att vi kunde göra ännu mer, och inom min verksamhet så önskar jag att vi kunde göra ännu mer. Vi behöver stärka inte bara mamma-magkänslan utan även medföräldermagkänslan. Den här känslan av att känna sig att jag har koll på mitt barn och jag är delaktig.
Mm.
Gud hörni, ni säger så mycket klokt och jag bara sitter här och njuter verkligen. Jag tänkte jag ändå ville fånga upp Mats, jag vet att du har sagt att amning och jämställdhet behöver inte stå i motsättning. Jag tycker verkligen att det är det som är tydligt i det här som vi pratar om.
Mm.
Men jag vill också fånga upp det som du precis var inne på, Sofie. Vad kan vi då göra från vårdens håll, eller även externt, för att främja att vi får ett mer jämställt förhållningssätt till amning, föräldraskap? Vi har varit inne på det,
ja.
Men nu djupdyker vi än mer.
Ja, som jag sa tidigare, jag ser det fortfarande då som en del i det hela jämställda föräldraskapsstödet i stort. Så att jag tänker att har vi ett generellt sett tydligare jämställt föräldraskapsstöd, då kommer liksom informationen kring amningen och liksom så vara automatiskt att man tänker så, att det här är någonting som båda behöver förberedas på och liksom titta på att vi har olika roller och att de rollerna är lika viktiga, men att det också finns exempel på vad man kan göra istället då och barns behov är och sådär. Så att nu har jag varit i Jönköping 3 dagar och pratat med vårdpersonal, ganska många utifrån hela vårdkedjan också, de var från hela spektrat liksom, och jag, vad kan vi personal göra? Jag förstår ju att det var många blickar liksom och tankar. Så här, ska vi ta hand om honom nu också? Hur ska vi ha tid? Liksom, vi hinner inte ens gå på toa. Vi har inte ätit lunch på flera dagar. Så här, vi har så mycket att göra. Och då är det förlossningspersonal och det är BB-personal och det är mödrahälsovården. Så jag förstår ju det. Men jag tänker ur ett barnperspektiv så är det här liksom en... Vi måste ha ett barnperspektiv inom den perinatala vårdkedjan i alla fall, som jobbar just med familjebildning och barn. Så, och då bör det vara självklart, oavsett om det här barnet har en förälder, 2 föräldrar, 3 föräldrar, 4 föräldrar. Det spelar liksom ingen roll.
Mm.
Det är underordnat liksom. Nej,
men jag tänker att ibland är vi sjukvårdspersonal lite så själviska i det att det är så här, det blir mer jobb för oss. Jag tänker att det blir mindre jobb för mig om jag har en medförälder som är trygg, påläst, involverad, ställer frågor. Alltså så här, ju mer man har föräldrar som har magkänslan på plats, än en gång, jag tycker att det är jätteviktigt, den här föräldramagkänslan, att veta att man äger situationen, man äger sitt barn och sin familj, desto lättare blir ju mitt jobb. Alltså, desto mindre behöver ju jag lägga ner på det fokuset och kan satsa på det faktiskt som jag kanske är ännu bättre på.
Och det är väl ändå också en grundpelare, tänker jag, i hur vi jobbar inom neonatalvården, att vi fokuserar på att vara familjecentrerade. Och då är ju hela familjen en resurs.
Verkligen. Definitivt. Jag skulle också vilja se att vi satsade, just nu satsade man ju Region Stockholm på amning i hela vårdkedjan, men jag skulle vilja satsa på jämställdhet i hela vårdkedjan, apropå det också. Att jag skulle vilja att det var så att på inskrivningssamtalet på mödravården så ska medföräldern vara med. Alltså det är förväntat att man ska vara med. Man ska kunna få ledigt från jobbet för att gå med på de besöken. Man ska vara med vid alla kontroller. För är man det, då får man ju samma information, man får samma vägledning, man får möjligheten att ställa samtal. Man kanske skulle kunna... Alltså det är inte meningen att jag ska gå på lösningar. Jag bara tycker i min värld så blir det så konstigt att alla inte är delaktiga i det, och att det är det som vi förutsätter att det är det normala, att man är med. Var du med?
Jag tror att jag var med på inskrivningssamtalet på första barnet, ja. Gud, det är så länge sedan. Men det tror jag att jag var.
Jag var inte meningen att sätta dig så på plats, jag bara undrade.
Ja, men det är bra. Nej, men det har ju på 80-talet, så att jag måste tänka efter det. Massa år sedan. Ja, men absolut. Jag tänker också det, att det behöver vara hur man bjuder in, hur man formulerar sig, hur man placerar stolarna på rummet, alla såna små saker, vad man skriver, vad man har på väggarna i väntrummet, liksom allt det här som bara signalerar när man kommer dit.
Inkluderande.
Och, ja, och det tänker jag. Där, och det liksom, känner jag, det skulle vara ganska enkelt att liksom förändra utan att det blir mer arbete, mer än att man kanske måste justera vissa saker och texter och affischer man måste byta ut och så vidare.
Men jag tänker att det är en piss i Mississippi. Alltså det skulle ju kunna göra, alltså vi skulle ju kunna ändra i våran verksamhet bara liksom till imorgon vissa saker för att vara ännu mer inkluderande. Nu hoppas jag att vi är ganska duktiga på att inkludera i alla fall, eftersom vi jobbar som sagt familjecentrerat och med hela familjen. Men alla verksamheter kan ju bara bli bättre. Vi kan ju bara bli bättre uppmärksammare också. Men jag önskar att hela vårdkedjan var så, att det var mer självklart att man var med. Att det var självklart för det alla. Alltså, så det är ju bådas barn liksom. Eller alla tre, eller alla fyra, eller hur familjekonstellationen än ser ut.
Och du nämnde det här med att barnhälsovården har börjat sedan några år tillbaka med det här obligatoriska, eller inom det nationella vårdprogrammet, att man har ett samtal med pappapartner före 5 månader och sånt där, när barnet är fött. Men på innan man får barn så har man inte...
Nej.
Så behöver man inte... Och det tänker jag också så här, det är viktigt förmodligen att man har ett enskilt samtal med kvinnan för att ställa frågor om alkohol och tobak och kanske också våld. Det tycker jag är rimligt, att man har kanske ett ensamt samtal med det. Men att man inte har ett samtal med den blivande medföräldern, blivande pappan till exempel i det här fallet då, om till exempel alkohol och tobak och också våld. Man har sett i andra program att många förövare av våld också säger ja på den frågan om man får en fråga. Är du en? Alltså, att också att män behöver liksom få den frågan. Och ur ett barnperspektiv också. Liksom, måste nå alla föräldrarna kring att
verkligen.
Och att man får stöd i det som behöver vara ditt stöd.
När du säger det nu så känner jag, varför är det inte så? Det är jättekonstigt.
Det är jättekonstigt.
Ja, det är verkligen jättekonstigt.
Men det är en helt nyfiken fråga bara, men upplever ni att kommunikationen är liksom, man pratar på ett annat sätt till pappa i det här fallet då, eller generellt när det kommer, alltså så här, hur beter vi oss olika till respektive förälder i hur vi förmedlar information?
Det tror jag, alltså jag gissar nu hejvilt, jag tror inte alla gör det, men jag tror att det är en stor diskrepans där emellan.
Jo, men det tror jag också. Man tror att man också är ovan att vända sig mot män också. Det är mycket kvinnor i vården, eller nästan bara.
Mm.
Jag tror att på de här föreläsningarna i Jönköping så träffade jag väl en 500-600 eller vad det var. Och det var en man.
Mm.
Allt det här. Och han var barnsjuksköterska. Men Anna, ja, men absolut. Och det här med att man kanske tilltalar män utifrån att man är duktig eller att man är, att man kommer, när man kommer så blir man liksom av, att du är viktig, så att man poängterar, alltså det blir också, och så är det ju, att man är viktig, det är ju alla, så att det behöver man inte, men också att man får någon sorts hjältegloria om man nu är med på de här träffarna och grupperna. Och det är förmodligen också någon sorts lättnad eller tacksamhet att man kommer då, så får man det betyget då. Och det skulle ju hellre liksom vara något normaliserat.
Exakt.
Vi kanske inte är där just nu då, men att man får tänka på det man bjuder in, att man förutsätter att i vår verksamhet så förutsätter vi att du kommer. Alltså, jag tror också att både män och kvinnor när man får sitt första barn vet inte hur verksamheten fungerar, så att man behöver liksom inte vara rädd för att nej, men så här brukar vi göra, eller så här brukar vi inte göra. De har ingen aning.
Nej.
Ni har verkligen möjligheten att
forma.
Verkligen utifrån Neo, tänker jag. För där är det ju oftast att man inte ens vet att det existerar. Tills man hamnar där, helt enkelt. Så informationen är nog otroligt viktig där.
Verkligen. Ändå är det 10% som passerar oss. Men det är, vi är ibland okända, ja.
Vi ska bli jättekända, helt enkelt.
Ja.
Oavsett om man har med oss att göra. Men hörni, jag tänkte ställa en fråga till som kanske är lite mer laddad. För det finns ju faktiskt de som använder jämställdhet som ett skäl till att inte amma.
Mm.
Du nämnde det i början, Mats, tror jag. Men vad tänker ni kring det? Hur tänker ni kring det?
Ja, men absolut. Ja, men alltså, vi får ju göra precis som vi vill och tänka hur vi vill. Och jag tänker att om människor tar beslut på olika sätt så gör de det utifrån att det är viktigt för dem. Och det får man respektera.
Jag tänker att det är jätteviktigt att man har fått rätt information igen i hela vårdkedjan så att man vet vad man tackar nej till.
Mm.
För sen är ju beslutet hos den ammande föräldern. Det är ju ingen annan som kan fatta det beslutet överhuvudtaget. Nej. Det är inte någon medförälder, jag kan inte fatta det beslutet. Utan det är ett beslut vi måste respektera. Barnet får närhet och kärlek i alla fall. Så där tycker jag absolut inte. Men man ska ha fått rätt information och man ska veta vad man tackar nej till. Så att man inte får ett oinformerat val. Liksom.
Mm.
Jag tänker i våran verksamhet igen. För nu blir det att det blir våran verksamhet, eller vad säger jag. Men för att neoriktare så är det ju att våra barn behöver ju kolostrumet i ett jättestor utsträckning. Kolostrum är ju det som finns redan från start. Det bildas i graviditetsvecka 16 hos mamman.
Alltså det är något som bara finns.
Den absolut första lilla råmjölken som kommer bara i droppar. Och den är så otroligt viktig för våra patienter. Den hjälper till med mikrobiotan i tarmen. Den hjälper till att minska risken för komplicerade sjukdomar i tarmen som heter näck bland annat. Att tarmen går i nekros. Det minskar och ökar chanserna för att inte få sepsis och liknande. Så att den här första mjölken, att ibland kan det handla om att vi också behöver informera om att kan du tänka dig bara ge det som kommer ut? Och sen kan vi hjälpa dig att gå över till nappflaskan när ditt barn är redo. Jag bara säger att det finns ju olika delar av spektrat i det här också. Hur man kan stötta och att även de som väljer att tacka nej till amning kan ändå ge sin bröstmjölk och ge en otroligt viktig gåva till sitt barn.
Mm.
Min kollega Maria, som också är biträdande universitetssjuksköterska inom amning, hon brukar säga att det är livets första vaccin. Nu fick jag klämma in det också, men det känns som en viktig del i det också att förstå att ibland, om man nu är i jämställdhetsdelen och man använder det som argument så kan det ändå vara så här, men jag kan ändå göra det här och det gör en sån otroligt stor skillnad. Att det behöver inte vara den här jättegrejen, utan det kan vara en liten del också.
Mm.
Och kanske en viktig del av att känna sig som en förälder.
Mm. Och att man gör nytta när man faktiskt inte kan göra så himla mycket för barnet ligger där och är jättesjukt. Med massa apparaturer och sladdar och man ser knappt kanske ens att det är ett barn för att det är så mycket grejer.
Mm.
Och det är jätteproblematiskt och något vi måste jobba med. Men här är det liksom någonting som Ja, Maria brukar prata om det som att man skickar iväg ett kolostrumkit. Kolostrumkitet är ett sätt vi har satt ihop som används i hela Sverige just för att få fram mjölkproduktionen och få komma med mjölken. Och så kommer medföräldern eller pappan kommer springande med en spruta och så är det 0,2 milliliter och han är jordens viktigaste människa. För han kommer med de här 0,2 milliliterna. Mm. Och igen då så ändrar vi ju perspektivet till att men utan dig så hade barnet inte fått det, för vi hade inte fått det levererat på en gång.
Mm.
Och där, i amningsresan som börjar med kolostrum, är det du som hjälper till att starta resan.
Mm.
Mm.
Det är också jättefint. Alltså, det finns olika delar av det.
Mm, verkligen.
Så att jag tycker, om man kommer tillbaka till originalfrågan från början, som var så här, behöver amning vara jämställd? Nej, men olika delar. Liksom, så här, att, och behöver allt vara jämställd? Nej, vi har kanske vissa saker som är uppdelade.
Mm.
Men man behövs hjälpas åt för att den delen ska fungera.
Mm.
Och att båda är lika viktiga.
Jag fick frågan från en barnmorska på föreläsningarna i Jönköping. Och då sa hon så här, men jag har haft föräldrar som kommer på första träffen på inskrivningen på under graviditeten. Och de förmedlar till mig att de har som syfte att leva helt jämställt. Och de kommer inte att amma. De hade bestämt sig för det, utan de ska flaskmata från dag ett och så här. Och då sa barnmorskan, vad ska jag säga till dem då? Hur ska jag förhålla mig till dem?
Mm.
Och nu behövde inte jag ensam svara på den frågan, för en massa andra barnmorskor som gick in och svarade lite grann. Men jag kände så här också att, ja men, det ska man ha respekt för, att man har liksom en idé hur det ska vara. Men man ska också vara, man kan kalla det för modig och tydlig med att ge den informationen som bygger på den vetenskapen vi har idag. Och som du har skyldighet som barnmorska att göra.
Mm.
Och sen utifrån det... Mm. Så kan de ta det beslutet, vilket de vill. Jag känner att du måste, för att du ska känna dig trygg i deras beslut, så måste du ändå ge den informationen.
Jo, men så att det är ett informerat val och inte bara att man har fattat det på förutfattade meningar.
Liksom. Och sen ska du liksom, behöver du stödja dem i det beslutet som de gör, oavsett vad de gör.
Verkligen.
Sen, och respektera det. Men jag tänker också att, ja, och så tänker jag att man ska tänka.
Mm.
Att ge informationen. Och vara tydlig med vad som vi vet idag är både inte bara naturligt utan också väldigt positivt för barnet.
Mm. Jag tänker också att man behöver våga ställa frågan, hur tänker ni om jämställdhet? Kan vi ha ett sånt samtal? Det tror jag också är jätteviktigt, att kanske både som barnmorska, men jag har det ofta, mina laktationsstöd också, liksom att fråga, ja, men hur tänker ni då? Vad är jämställdhet? Alltså att de själva får sätta ord på det. Att det inte bara blir att det är det här och det här. För ibland kan det ju också komma fram att det handlade egentligen kanske inte om jämställdhet. Utan det kanske handlade om ett trauma som gör att mamman vill inte amma. Och så att det finns någonting annat liksom.
Jag tror många är rädda att ställa den frågan utifrån att man kanske inte själv har liksom heller...
funderat på det.
Nej, och all liksom kunskap som kanske krävs för att en diskussion, som ett samtal kring det då, även om man inte kanske behöver ta ansvar för just att man är en expert, men utan att det kan vara ett bra samtal ändå. Ja.
Jag tycker man ska vara modig och våga ställa frågan och inte behöva känna att man behöver sitta med svaren.
Nej.
För jag behöver ju inte ha svaren, utan jag kan ju bara vara den som förmedlar, men har ni diskuterat det här? Hur har samtalet gått? För i det kanske det växt något också.
Mm.
Det behöver ju inte betyda att de ammar eller för det heller, men jag tänker att vi som vårdpersonal kanske bara kan ställa frågan och inte vara så rädda för att vi behöver ha rätt svar.
Nej.
Utan bara öppna samtalet.
Precis. Och man måste vara medveten om att man är en person som kommer att lyssnas på. Så vad man säger och vad man liksom... De brukar prata om det här fönstret som öppnas lite grann för människor i vissa situationer i livet.
Mm.
Att man lyssnar lite mer än annars. Och för oss män så är det ju också att det är nästan ofta stängt hela livet, det här fönstret. För vi klarar oss själva och vi behöver inte hjälp från någon annan, utan vi biter ihop. Och så här. Men det öppnas ändå vid några tillfällen. Och oftast när det är någonting tråkigt, när vi har skilt oss eller när vi blir av med jobbet och så... Eller få någon sjukdom som är svår. Men också när vi blir kära och när vi får barn så är det något. Då öppnas det också. Så det är lite på glänt. Mm. Och vi lyssnar lite extra noga här. Och vi förlitar oss också på personalen att de liksom har den informationen som jag behöver och så vidare. Så att det finns en möjlighet här, kände jag. Inte bara en utmaning, utan det är en möjlighet kring att också komma med det här budskapet. Då, som man vill att de ska veta för att kunna ta sina beslut.
Ja, men precis. Nej, jag håller helt med.
Men om vi ska rulla på den helt enkelt. För jag tänker, om vi tänker oss att det här fönstret är öppet. Har vi något medskick till föräldrar? Framförallt kanske jag ska lyssna på den här podden. Men har ni liksom kring amning och jämställdhet. Har ni något medskick till föräldrar?
Till föräldrar? Mm. Ja, nej, men alltså jag tänker så här. Eller medskick till personal hur man ska tänka kring. Alltså oavsett så tänker jag att prata om jämställdhet med människor är svårt. Det handlar om att alla har olika definitioner kanske på vad jämställdhet är. Framförallt om man är man och kvinna så har man säkert väldigt olika definitioner på vad det är. Men jag tänker att man ska mer prata ur ett barns perspektiv och kring jämställdhet.
Mm.
Återigen, liksom, vad är det för någon som ska födas här nu då?
Mm.
Och vad har den för personer runt omkring sig? Och vad behöver de för att det ska bli så bra som möjligt? Att båda har samma rättigheter, samma möjlighet till att vara deltagande och känna sig delaktiga. Ingen ska känna sig utanför. Så där tänker jag, ur ett jämställdhetsperspektiv så är det den enkla vägen.
Mm.
Det borde vara den enklaste
vägen. Ha fokus på barnet.
Ja.
Jag håller helt med. Jag skulle inte kunna säga något bättre själv. Jag på säga. Det jag skulle vilja skicka med kanske är skaffa dig kunskap. Alltså du har också skapat det här livet och väntar i 9 månader. Du kan också läsa böcker, du kan gå på föreläsningar och du kan ta till dig information. Diskutera hemma, hur tänker vi efteråt? Läs på om fjärde trimestern. Nej, men alltså så här, förberedelsen, för det vill vi ju även att den förlösande föräldern också gör. Att läsa på så att man vet vad man förväntar sig, för att det ger bättre förutsättningar.
Mm.
Ju mer kompetens man har innan, desto lättare blir det sen. Så det skulle jag verkligen vilja. Hitta pappakompisar, hitta pappagrupper redan innan. Vänta inte. För då kanske fönstret är liksom stängt. Och man är inne i någon rädsla och så känner man sig utanför. Utan ta då istället. För jag tänker mig att man blir som lite nykär. När man precis har kissat på stickan och inser att här, vi har skapat ett liv tillsammans.
Mm.
Att där har vi en sån stor öppning också. Att passa på att göra det.
Mm. Och jag tänker också att jämställdhet är ju... Om den ena ammar och den andra handlar maten och den ena nattar och den andra sköter disken, så är det jämställt också. Alltså det är det som är jämställdhet.
Mm.
Vi delar på det jobbet som behöver göras. Det obetalda arbetet kring barn och hemmet, om vi delar på det.
Mm.
Vi gör olika saker. Vi kan inte göra samma. Det är onödigt att göra samma saker.
Helt, verkligen. Nej, here, jag är helt med dig. Nej, precis. Fördel att vi vill synka där. Men jag håller helt med att det är... Man måste titta på helheten och helheten kring barnet. Alltså sluta tänka på sig själv liksom, och bara... Jag gör det här och du gör inte det här. Utan, alltså, vi gör ju det här tillsammans. Vi är ju en familj som gör allting.
Mm.
Det går inte att 2 stycken står och dammsuger samtidigt. Vad gör det för nytta? Nej, men alltså, om man lägger det på en låg nivå. Liksom, att det, då händer ju ingenting i köket när någon behöver laga mat om 2 ska stå och dammsuga.
Verkligen. Jag tror vi i sådana fall så skulle vi behöva klona oss själva ganska många gånger om vi ska kunna göra allt som behöver göras helt enkelt. Men jag tänker också, har vi något medskick till vårdpersonalen? Det tog ju du upp, Mats. Men har vi något medskick till vårdpersonal? Har du det, Sofie?
Alltså jag tänker att det är samma lite som till föräldrar. Att det handlar också om att vara påläst och att vara med. Att det är en skyldighet för mig som vårdpersonal att vara påläst. Att vara uppdaterad. Att hänga med i det senaste. Sen kan man inte tycka att allt är roligt. Men det här är ett sånt otroligt stort och viktigt ämne. Så jobbar man med barn och kvinnor och föräldrar i den här situationen, då är det ens skyldighet att ha kompetens kring det på något sätt. Eller veta i alla fall vem man ska vända sig till. Så lite mer kompetens och våga. Och du behöver inte ha svaren, utan du kanske kan få vara rummet. Och skapa förutsättningarna för samtalet mellan föräldrarna. Och inte vara den som, apropå det du sa förut, Mats, att man lyssnar på vårdpersonalen och vad vi säger. Och att det ibland blir lag. Att det kanske inte handlar om... Alltså så här, vi jobbar efter till exempel motiverande samtal. Det handlar ju inte om vad jag säger, utan det handlar ju om att skapa ett samtal där patienten själv landar. Gud, det var inget bra medskick. Det var den långa uppsats istället.
Jag tyckte det var jättebra.
Men att man har ett ansvar som vårdpersonal, det tycker jag.
Definitivt. Och våga.
Och våga. Mm. våga ta, ställa en svår fråga och känna att du behöver inte ha svaret.
Verkligen. Har vi missat någonting?
Men jag skulle också vilja skicka kanske med tydligare medskick då, om jag säger så här att tänker jag vårdpersonal inom den här vårdkedjan som vi pratar om. Ni är ju fantastiska i och med att alla som blir gravida går till sin mödravårdscentral, barnmorskemottagning, och alla, i princip alla som föder barn gör det på sjukhus. Nästan alla får och kommer till BB och eftervård och sen så kommer man att bli uppsökt eller söker upp sin BVC. Och det är få länder i världen som har den liksom, kvantiteten av medborgare som använder sig av den vårdkedjan. Och det gör man inte av en slump, utan det gör man för att man vet att det finns profession, man vet, man har tillit och trygghet. Och då tänker jag att då har vi den här möjligheten. Och jag tänker också att vi måste få till samtal där informationen blir ett lyssnande åt båda hållen. Att vi som vårdpersonal också lyssnar in de som kommer till oss och ser vad de har för behov. Och också respektera det. Men också att vi då får möjlighet att ge. Om vi lyssnar på dem så kommer de att lyssna på oss, tänker jag. Så att det finns ett ömsesidigt respekt liksom för dem genom varandra. Och de här samtalen, att vi har gruppverksamhet. Vi fortsätter med de här föräldragrupperna i olika sammanhang. Det blir mer och mer storföreläsningar där någon profession talar i någon timme kring vad som man behöver informeras om. Men det här samtalet och lyssnandet som ska gå tvåvägars, det får vi inte sluta med, känner jag. Så att samtalet för att förändra beteenden och attityder gör man genom att lyssna på varandra och också ge information som gör att man har möjlighet att tänka kanske i andra banor än vad man hade tänkt från början. Mm. Och framförallt, ingen ska känna sig utanför. Utan att båda är lika betydelsefulla för det här barnet.
Gud, vilket bra medskick. Verkligen. Kände jag. Lyssna på föräldrarna, så lyssnar de också på
jag tror,
oss.
Jag tror det är så enkelt. Ja, det tror många jag gånger.
Fantastiskt.
Helt med dig.
Hörrni, jättestort tack till er bägge två, Sofie och Mats. Det har varit en innest att få sitta i samma rum och lyssna in alltihopa. Och tack för att ni har gästat podden.
Tack för att vi fick vara med.
Tack, ja.
Vi ska också säga stort tack till alla er som har lyssnat på podden. Och om du gillade det här avsnittet så tycker vi att ni gärna delar det med andra som kanske vill lyssna på det. Så skicka gärna vidare. Och glöm inte att följa Neopodden i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Och har du idéer och önskemål kring ämnen som du vill att vi tar upp i podden så hör gärna av dig till oss via Neos Instagram. Neo Karolinska heter vi där. Då tackar vi för oss helt enkelt.
Tack.
Tusen tack.